In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Svenskans lagspecialer har tagit sig in till det som brukar kallas för mittens rike. Och idag ska vi prata om en av tre kamratföreningar i form av IFK Norrköping. Och då har vi såklart med oss Peking Finest, Marcus Tapper.
Ja, det hade varit magstarkt om ni gjorde det här utan mig. Ni har ändå varit med i alla andra lagspecialer.
Ja, det är alltså... Jag ska inte vandra den vägen. Så det hade varit. Det hade varit väldigt märkligt. Det är ju lite konceptet av med Toto Svenska. Alla har inte riktigt hajat det. Nej. Det var lite där jag ville tassa.
Nej, det är lite problematiskt där. Men det är också de här avsnitten, typ de här 3-4. Alltså, vi hade Mjällby igår, Peking nu. Och sen så rullar vi på längs med tabellen. Men det är också skönt att det är bara liksom, det är transportsträckor. Sen kommer Värnamo som vi har sett ungefär 10 frames av totalt under säsongen, och sen kommer Jonte och prata Kalmar om att de har topp 4 mittfält. Ja, nej. Tyst. Vi går igenom det bara.
Det är så vi splittar Tuttosvenskan, att jag har ju liksom ganska dålig koll på Malmö och sånt känner jag ofta, men superkoll på Värnamo då, för det är de jag väljer när det är dubbelmatcher. Så att där har vi en fin, vi har nu en fin uppdelning.
Ja, så är det sannolikt. Men härligt, Norrköping som, vi ska ju följa våran mall som vi har gjort i alla avsnitt och blicka lite tillbaka till 2023, som ju ändå får man väl säga var ett nytt sånt där år som inte var varken eller lite grann, utan det var ett ganska kraftigt mellanår som jag vet att, och det pratade du ju om i många vanliga avsnitt, att du kände inte så mycket, och det är kanske det deppigaste att vara supporter, de åren man inte känner någonting.
Ja, vi ska gå in på det mer i recapen, för att det fanns ju perioder där man kände och där det var grejer på gång, trodde man och sådär, men man minns ju väldigt mycket hur en säsong rinner ut på något sätt. Och känslan under hösten var ju verkligen slentrian. Som folk som lyssnar på mycket Tuttosvenskan vet, så var det nästan som att man, när vi skulle prata om IFK Norrköping, städade förbi det på 5 minuter på ett sånt. Ja, en poäng igen. Det hände inget här. Ingen gjorde något.
Nej, vi skämtade ju lite om det under tidig höst. Att ja, Tapper får vara med då och då, men inte pratat ord om IFK Norrköping. För att det finns ingenting att säga. Lite så var det. Så du var ju med mycket och pratade om Värnamo och Halmstad och AIK och vad det nu var. Men väldigt lite om Peking.
Ja, jag tror att det där kommer vi väl på något sätt in på under avsnittet. Men att det har ju i efterhand... Det är ju lättare att se mönster över år i backspegeln liksom, än när man är under det. Och jag tror att just de här senaste 3 åren så har det ju inte knappt spelat egna produkter. Det har inte kommit fram några talanger. det har liksom varit så här 28-åringar som kommer nia, och det är ju väldigt svårt att uppbåda någonting för ju.
Nej, men vi spelar ju in det här avsnittet nu när upptaktsträffen är bara något dygn eller två bak i tiden, så att vi har ju fått känna lite på pulsen på samtliga allsvenska klubbar med tränare och spelarrepresentation och sådär. Och vi hade ju med Andreas Alm och Totte Nyman hos oss på Quality Hotel i Solna i måndags. Och då var ju du inne lite på det, och Totte som ju är stadens son och den stora liksom ledaren i det här laget höll ju med dig. Han har ju på något sätt benen i båda delarna, både på plan och på läktaren i någon mån. Men att det är just det du är inne på, när det inte är egna produkter, när det inte är de här profilstarka spelarna, utan när det är någon 28-årig norrman här och en 30-årig skåning där, så är det ju svårare att på något sätt knyta an till det. Om det inte är så att det går sjukt bra sportsligt, för då kan man ju på något sätt ha överseende med det. Men det finns ju någonting där.
Det finns ju verkligen, som supporter så finns det väl två vägar att gå. Det ena är ju sportsliga resultat, och det andra är ju att ha ett lag som man brinner för. Och de senaste åren har ju vi inte haft något av dem egentligen. Alltså det har varit lite legoknäckt känsla, ganska tråkig fotboll också. För det kan ju annars också vara en grej att vi spelar kul och offensivt och öser framåt. Men det har varit lite svårt att känna för många. Det har varit tråkig fotboll och det har inte varit några resultat. Så det har varit en tung period, men man ser väl i alla fall någon slags ljusning. Kanske inte i sportsliga resultat här nu då, men i mycket av de andra bitarna.
På tal om ljusning, det är ju liksom när Trausta som kom hem och skrev på det här monsterkontraktet. Så liksom, vad var det? Fyra och ett halvt år eller någonting sånt?
Fyra och ett halvt.
Ja, något sånt. Och då var det så här, okej, men då har man i alla fall någon som kan gå bredvid Totte Nyman och leda det här ganska, som vi säger, namnkunnigt, rätt svaga Norrköping. Men i alla fall att de här två kan ta ansvaret och göra dem eventuellt då till Norrköping-spelare inom citationstecken, kan pusha, att de kan trycka fram. Och Totte försökte väl göra så gott han kunde, och det är en roll han har på planen, att det är given målskytt. Men Traustason, alltså hur det var i början och hur mycket han bar det här laget förra säsongen kontra hur han är nu, där han bara ser ut att bara vilja försvinna därifrån så fort som möjligt. Det är något rött, och det är, vad var det, mot Malmö i kuppkvarten, så vad var det kommentatorn sa? Han har signalerat för byte två gånger på fem minuter in i matchen. Och att just den biten, att inte för nödvändigheten skulle att man måste hålla Trausta som nöjd till varje pris, men att genom andra saker, till exempel organisatoriskt, till exempel tränarmässigt, till exempel rekryteringsmässigt, talangutveckling, alla de bitarna, att han också får någon form av incitament för att orka härda ut, för att han kommer ju till Peking som någon form av, jag ska inte säga stadens son hemvändare, men i alla fall en profilstark värvning. Och att inte kunna ge honom, han har gjort sitt under förra säsongen, att han liksom var det han var, som vi sa. Men att inte kunna ge honom någonting mer än Totte Nyman och eventuellt någon lekkamrat till. Nu kommer visserligen Tim Pritsa, men det är fortfarande att han har varit i utlandet och väntar fortfarande på sitt stora genombrott. Och Oskar Jansson har ju varit en diskussionspunkt, att kan vi inte få något bättre på den här positionen. Alla de bitarna gör ju också att det är lika mycket krav som Traustason har på sig själv, ställer han ju också indirekt genom sitt beteende, men också i media, på resten av klubben. Att hallå, jag är här nu, Totte är här, det finns bra saker att ta av. Vi måste bara hitta rätt väg framåt.
Det är roligt att det där har svängt lite igen sista veckan, för nu verkar han lite mer taggad igen. Och
verkar han glad igen?
Ja, men, nej, men han är ju aldrig glad. Ni har ju sett honom spela i Allsvenskan.
Han har varit med i Totosvenskan också.
Ja, han är ju liksom, han är en som leder genom att vara lite aggressiv och sur och sådär. Men nu är det liksom, det krävdes så här en ganska bra träningsmatch mot Värnamo, och att han såg lite peppad ut, att folk var så här, ja, då är det lugnt. Men jag håller ju med om att det är lite speciellt bygge just nu, eller har varit de sista åren, för det har ju funnits ganska tydligt bra punkter. Alltså, här finns några spelare som är hög allsvensk klass, här finns något annat, men det finns mycket som är dåligt också. Så att man håller med om att det är för signalpolitik egentligen mot Totte och Traustason. Så nu tror jag att vi gjort något bra med Max Watson och Tim Pritsa till exempel, att då, det är två spelare jag tror kommer vara väldigt bra, och då visar man ju även Totte och Traustason att det här behöver inte bara vara en nionde plats resten av er karriär, utan vi vill någonting i alla fall. Så alltså, jag tror den grejen är jätteviktig också.
Jag ska bara, innan vi går vidare, min polare myntade ju under förra säsongen ett ganska bra statistiskt begrepp som han kallade det för DPT, det vill säga dödkött per trupp. Och där var ju Peking överlägsen etta i liksom stark konkurrens med Bayern. Utifrån vad man hade att tillgå kontra utfall.
Det säger så, väl något att vi den här vintern vi gjort 4 värvningar, varav 3 kommer gå rätt in i 11, är ganska säker på.
Ja.
Men vi har ju gjort oss av med, om man räknar ut dem vi lånat ut också, så tror jag att det är 14 spelare. Så att,
ja, du
det, är
klart
att det är klart att det är liksom en yxa som går över dörrköttet just nu i klubben.
Så är det. Om vi har touchat lite vid 2023, men om vi ändå ska börja där någonstans, så alltså det. Jag kanske är lite hård när jag menar liksom, lite slentrianmässigt att hela året var bortkastat och sådär. Det är ju faktiskt, det är en start som är alltså bra ändå.
Om 17-30 är det slentrian, men vi återkommer
till det. Ja, exakt. Men precis. Men första halvan är ju faktiskt i perioder. Visst, det är ett kryss hemma mot Sirius i premiären, men sen åker ni till Friends och fullständigt asfalterar AIK. Sen har ni en ganska bra period. Mm. Ni slår Bayern hemma och
det är seriefinal mot Malmö rätt tidigt.
Exakt. Liksom. Ja. Alltså då känner man så här, okej, ska de ändå få den här träffen? Även om, alltså, jag tyckte väl kanske ändå att man såg att spelet, så här, Peking kommer kunna resultatmaximera i enskilda matcher, men att över tid kommer de inte orka hålla i det med den här typen av fotboll.
Det såg ju ut lite som, jag minns att vi beskrev det som ett sämre Elfsborg. Att det var ju lite så där, vi låg ganska lågt, vi hade extremt offensivt effektivt spel. Alltså, de enda gångerna vi hade bollen på offensiv planhalva blev det ju farligt, som kändes som en period där. Väldigt bra kontringar, liksom låg långt över vårt XG en period där under våren. Det vet jag också att Glenn Riddersholm använde som lite, sen när vi började förlora lite under sommaren, att så här, jo men vi vann ju fast vi inte skulle vinna i våras, så att det är klart det skulle bli så här någon gång. Och det var ju större, men det var en ganska bra inledning. Det var lisvärre period, men sen blev det ju bra igen. Under sommaren så vann vi väl 6 raka eller något sånt där. Det var en bra streak där. Eller kanske kryssade någon av dem. Men det jag skulle komma till var att efter 16 omgångar, då har vi alltså 2 poäng till fjärdeplatsen som är Djurgården. Och vi har Djurgården hemma i omgång 17. Där och då så lever ju absolut drömmen om fjärdeplats och ett potentiellt då få Europa för att Malmö vinner cupen scenario liksom. Och vi kommer från en väldigt bra matchperiod. Där väljer vi ju att byta formation av någon konstig anledning då. Och sen vinner vi inte mycket mer på hela den säsongen. Så att där svänger det ju liksom. Men av 30 omgångar så får man ju säga att efter 16 spelade så har vi gett alltså 2 poäng upp till fjärde plats. Det är superbra häng sett till var vi kom ifrån in i säsongen. Så att
Jag minns att vi pratade upp den matchen i Totosvenskan och var lite sådär att här är med fjärdeplatsen då som någon form av slutmål, att så här är finalen på något sätt. Djurgården på hemmaplan, ni hade haft en vår och en tidig sommar på hemmaplan där ni var bra mot topplagen, men att som du är inne på, det var väl just Djurgården jagade och att torsk här, då blir det nog lite för stort avstånd. Och Djurgården vinner med 0-2. Lite där dör ju på något sätt förhoppningen av säsongen.
Och det är väl flera saker som dör samtidigt. Om vi ska säga, alltså dels fjärdeplatsen. Sen försvinner ju Arnor Sigurdsson.
Och sen, han försvann innan.
Försvinner innan, men just att den överlappningsperioden. Att det blir, liksom, det är många saker som skulle kunna gå fel, som går fel. Som du säger, formationsbyte, hand borta, torsk mot Djurgården i den matchen. Och sen är det bara liksom en lång dagsfärd mot ingenting.
Och lite på ett konstigt sätt så har ju, det har man glömt redan. Men Gunnarsson kom ju in som mittback sent inför säsongen. Och han gjorde en riktigt
dålig. Bara ett dagar innan premiären, va?
Ja, och fick ju sen starta för vi inte hade några andra i princip. Och gjorde en väldigt dålig premiär och då tänkte man, bara, vad är det här för någonting? Men sen etablerade han sig som en väldigt viktig spelare och vi lyckas ju förlänga, för vi hade bara halvårskontrakt med honom. Men i den förlängningen finns någon jävla klausul om utlandet. Och oturligt nog kommer ju något lag från Schweiz eller vad det nu är.
Just det,
bara dagar senare.
Den här soppan har jag glömt.
Ja, och aktiverar den klausulen. Vilket gör att då står vi helt plötsligt där utan honom. Och det är ju inför den här perioden vi pratar om nu. Och då paniklånas Jesper Tolinsson in. Och Kevin Haag Jansson har anslutit som mer av ett framtidsnamn. Alltså 22-årig vänsterfotad mittback som är lite halvskadad. Som man kanske mer ser att han kan vi bygga på över tid. Liksom. Men där helt plötsligt så har vi ju inga andra. Så att det är ju Jesper Tolinsson och Haag Jansson och de som ska gå ut. Och det blir ju, det blir ju katastrof. Alltså den hösten är ju fruktansvärd att följa. Liksom. Alltså, all stabilitet försvinner ju. Man hade inte tagit in hur viktig Gunnarsson hade blivit från ingenstans. Liksom.
Så jag vill ändå säga att alltså, vadå, både Anton Eriksson och Marco Lund fanns väl där också?
Ja, men Marco Lund hade inte sin starkaste period.
Nej.
Och Anton Eriksson gick faktiskt ner sig ganska mycket också. Och det var ju det här, vi skiftade ju till treback för att, jag vet inte. Jag tror så här, jag tror att Glenn Riddersholm blev han blev lite medryckt av att vi hade chans på fjärde plats. För innan det hade det varit så himla mycket processinriktat. Det var det här snacket om att vi började med att jobba med psyket och spelarna. Sen jobbade vi försvarsspel och sen gick vi in och jobbade anfallsspel. Och där och då tog vi ju massa resultat. Men när vi hade chansen på fjärde plats, då ställde vi om och skulle spela trebackslinje. Och den funkade inte alls. Och sen vann vi ju typ inte mer matcher. Och jag vet inte om han rycktes med i resultatkampen och sen gick det åt helvete. Men hela hösten är ju sen ett totalt haveri. Alltså sista 10 omgångarna är vi ju i princip sämst i allsvenskan. Jag tror att med... Om det är med 9 omgångar kvar så tror jag att vi har 16 poäng ner till Sirius och de kommer före oss. Så att jag vet liksom inte vad som hände riktigt där, men det var en förjävlig höst att följa upp Peking-ögon. Med lilla ljusglimten att Sigurd Geirsson kommer in och gör väl 5 poäng på de sista 7 matcherna och är liksom 19-årig spännande islänning. Så där. Men annars var det ju, det fanns ju ett liksom mångbottnat mörker i att vi spelar med många inlånade spelare som inte gör det så bra. En av dem som gör det bäst är tyvärr också en inlånad dansk som heter Victor Lind. Det finns inte mycket ljusning i framtid i november. Framförallt inte om man jämför med nu där det känns som vi är på mycket bättre plats. Men den här hösten var, det var nog en av de tungaste perioderna på länge som IFK-sport, det måste jag säga fan.
Ja, och det är ju en höst som du är inne på resultatmässigt där ni kanske, bortsett Varberg då, typ sämst i serien. Mm. Och det är en... Alltså samtidigt som läktarna börjar eka tomma för att man som supporter orkar inte se skiten och ni har ingenting att spela för.
Jag vill rätta där att det är ju egentligen under hela säsongen att kurvan Nordal, alltså hemmastå, är ju
ja, den är mer eller mindre full.
Men resten av arenan
ja, sittplats publiken ja. Svårflörtad i Peking helt enkelt. Men och det känns ju som att, och det kommer jag också ihåg att vi pratade mycket om under hösten, där du kanske... Inte från start var helt med på det tåget, men att du också med tiden började också känna att ja, det här är nog början på slutet för Glenn Riddersholm. Att klubben behöver, vi supportrar och medlemmar behöver känna en någon form av nystart. Han gjorde trots allt det han lite grann var där för att göra, att stabilisera upp efter Rickard Norling-haveriet. Men att nu har det gått så långt som det går att komma med honom med den här truppen, med de här förutsättningarna. Och han får väl gå, är det dagen efter sista matchen eller något?
Jag tror det är innan sista matchen.
Är det så till och med? Ja, du ser.
Men grejen där man ska säga är väl egentligen att det där handlar nog om mer saker runt om. Att Glenn var en så tydlig karaktär som han var, som hamnade i bråk med mycket folk och som var lite för frispråkig ibland.
Lite för dansk.
Lite för dansk ibland. Och grejen är att den hållningen går inte ha om man kommer 9 och förlorar 8 raka matcher. Utan så här, då börjar man ju också störa sig på andra saker runt om. Så funkar ju psyket och sen supporter. Att om någon är frispråkig och bråkar med folk till höger och vänster och man vinner varenda match, då tycker man ju mest att det är härligt. Men om det går åt helvete sportsligt också, då blir det ju så här... Okej, det går åt helvete sportsligt och han är i bråk med alla och han vill ha VAR och han säger att vår akademi är piss.
Alltså... Och klottra på väggarna i tränarrummet.
Ja, exakt. Så var det. Men ett väldigt talande ögonblick är BP borta. Jag tror vi släpper in kvittering i 92 borta mot BP. Och inte en enda person i IFK Norrköping-klacken reagerar ens. Utan man bara så här, då går vi hem. Och det är ju väldigt talande.
Ja, men det vi inledde med, det är de värsta säsongerna som finns som support att följa de helt menlösa åren.
Så är det
bara total likgiltighet.
Ja, det är alltså vidrigt att känna så där. Fullständigt vidrigt alltså. Men vi släpper 2023, eller?
Det tycker jag.
Jag kan konstatera att ändå mycket har hänt på både i truppen och inte minst då på sidan av med, i form av tränaren. Andreas Alm med ett förflutet i framförallt AIK, men även BK Häcken har kommit in. Och det är ju också, alltså, på tal om Glenn och karaktär, och så, det är ju också en karaktär. Alltså, det vet ju, jag talar ju av god erfarenhet här. Han var ju som sagt också och besökt oss i måndags. Och än så länge känns han lite glad och härlig och sprudlande, Andreas Alm. Vi får väl se om han lyckas hålla i det. Men
innan du tar det var bara, liksom bara för att folk ska få veta på vilken plats Andreas Alm var rent mentalt och förberedelsemässigt i de här sammanhangen. Att då står jag, ni sitter i studion, jag står utanför och då Totte såklart ska ju fotas. Det går ju, tar ju tid för att det är rätt vinkel och så vidare. Så tittar Alm på mig och bara säger, är det hit jag ska? Ja, det stämmer. Alltså till läsaren på skylten då. Så vi hade skyltar där det stod vad det var för produktion. Ja, Tuttosvenskan. Vad är det? Ja, det är livepod. Live? Ja, tittar ner i sin telefon. Alltså. Vilka är ni då? Jag bara, det är Svanen och det är Spångberg och det är jag, Jocke och Marcus Tapper. Tittar han på mig uppifrån och ner och bara, skön mix.
Hade ingen aning om någonting. Jag reagerade också på när han och Totte kom in då i studion. Ni som såg det här kanske kan känna igen er. Men de kom in och vi hälsade dem välkomna och sådär. Och du och Totte har ju era relation liksom. Så att du kör ju så här någonting. Jag tror att du säger typ tjenare broder. Mm. Och där märkte man också att Andreas Alm inte riktigt var med på vad vi är för typ av program. Att det är ett supporterprogram. Vi har supportrar. Vi har Tapper i alla fall som håller på IFK Norrköping. Jag kollade på Alm när du sa så. Mm. Han kollade upp. Han liksom hajade till och kollade upp på dig som att så här, broder, så vad fan, ska jag träffa media här, vadå broder, alltså lite sådär att han blev så, vad fan är det som hände här. Sen insåg han ju mer och mer att du presenterade dig som liksom supporter och sådär.
Side story bara.
Ja, side story. Men dina liksom känslor och så hittills och dina intryck av Andreas som tränare?
Väldigt rätt tid och plats som tränare för oss. Jag vet inte om han eller någon annan tränare nu hade kunnat komma in och väcka en sån, nu jävla kommer vi topp tre känsla. Utan nu handlar det ju snarare om att fortsätta marginellt åt rätt håll och framförallt ta över en förening egentligen som håller på att byggas om. Alltså mycket dörrkött ska ut som du är inne på. Det ska ersättas, det ska stabiliseras. Vi ska få igång vår talangutveckling igen så att säga. Där känns jag Andreas Alm av min intryck än så länge väldigt, väldigt bra. Han är ju mån om att ge speltid till unga spelare. Han är framförallt verkar väldigt mån om att om en ung spelare kommer in och gör det bra så kommer den fortsätta spela. Även om det egentligen finns en bättre, mer etablerad spelare bakom. Det finns ett jättebra exempel hos oss just nu i Dino Salijovic som många av oss hade kanske gett upp lite på som var talangen som skulle slå igenom för 2-3 år sedan. Jag vet att Thomas Wilbacher i Tutu Balutto då benämnde honom som årets genombrott. Jag tror det var 2021 eller 22 sådär för att han var bra i kuppen då liksom. Så han har man gett upp lite, men sen fick han på grund av skador starta någon match i kuppen nu, gjorde det bra och nu är han har startat 4 raka matcher där och gör det jättebra liksom, som 21-årig kille från stan och egna akademin och sådär. Och det finns även ett gäng på led, Ture Sandberg, fyller 19 i år tror jag.
Det är han med rosa hår.
Ja. Han har startat 2 av cupmatcherna trots att han...
Ja, Josip, våra blickar möttes och sen en ömsesidig bara...
Ja, men vi är inte en sån tuff klubb. Vi är en skön klubb. Det är skillnaden mellan oss.
Är det så skönt att färga håret rosa?
Ja, om man tycker att det är kul själv får man väl det. Mm. Men han har startat 2 matcher från ingenstans. Axel Brönner som är 15 pratas upp jättemycket och har fått spela en del på försäsongen. Och man ska komma ihåg att vi kom alltså från 3 år där ingen under liksom 20 knappt har fått nosa på bänken som kommer från egna leden. Så att den grejen har ju väckt väldigt bra. Och sen så jag tycker man ser också att det är, han vill ändå göra saker framåt. Han förstår vad publiken är ute efter och det tror jag dels, han har ju spelat och bott i Norrköping ska man inte glömma, men han har ju liksom koll. Han vet att det är liksom en gnällig publik som vill se anfall och mål och grabba från stan sådär. Och det känns som att han har tagit till sig det och jag tror att jag talar nog för alla IFK-supportrar när jag säger att man känner att vi är på en väldigt mycket bättre plats nu än vi var i november då, om vi blickar tillbaka några månader dit.
Jag tänker på Salihovic, han behövde ju den utlåningen till Gais. Alltså rent mentalt och...
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det. Har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Och fysiskt då, att kunna få den tiden han behövde för att nu kunna konkurrera i Norrköping, absolut. Och jag tycker han var bra i Gais när han väl spelade. Och sen så nu, jag tyckte han var inte, han gjorde väl kanske inte sin bästa match mot Malmö, men han var absolut inte på något sätt liksom sämre än någon annan.
Han mötte ett jävla gäng där också.
Ja, det kan man säga.
Men det jag ska säga var att man ser liksom... Om vi pratar om att det var lite svårt att identifiera vad som var bra i vårt spel förra året egentligen, förutom att vi hade individuella spelare som gjorde att kontringarna blev väldigt farliga, så tycker man ser mycket mer struktur nu. Man ser hur vi vill försvara, man ser hur vi vill spela upp, man ser vad vi vill göra. Och sen så kommer det ju såklart ta tid att sätta sig. Om man kollar på startelvan nu så är det väldigt många andra än det var förra året, så att säga. Men jag gillar honom jämfört med vad vi haft de senaste åren. Det känns tydligt och det känns som en tränare som liksom vill spela fotboll igen. Som inte har några så här galna projekt på gång. Utan som så här, ja, vi kommer spela en 4-2-3-1 som i vissa delar av matcherna tenderar att övergå till en 4-4-2. Vi kommer använda de här typen av spelare. Totte kommer inte vara så ensam som han varit där uppe under liksom... Norlings helt galna projekt han höll på med och Glenns fotboll han bedrev. Så att jag tror han passar bra här och nu, och gällande honom som tränare så har väl de flesta koll på honom sen AIK-tiden och Häcken-tiden. Hans tränarprofil är ju en tränare som vill göra mycket mål och spela mycket unga spelare, men som kan tendera att släppa in ett par mål också. Så att jag tror att vi kommer få se ett mycket svängigare Peking än vi gjort de senaste åren.
Ja, och så här, jag har väl kanske... Eller jag var inte helt övertygad om när det här ryktet kom och när det sen blev klart. Men sen är jag färgad av hans tid i AIK som så här... Det går att se det på olika sätt. Många AIK tycker också att jag har varit onödigt hård mot Andreas Alm.
Rent resultatmässigt är han väl er bästa tränare någonsin?
Ja, alltså, jo, så kan det kanske vara. Alltså, de åren han tog ju över efter kaosår 2010 och höll på att vinna guld direkt 2011. Och sen så lämnade han på, fick ju sparken i maj 2016 när Rickard kom tillbaka. Så att han var ju dels ganska länge i AIK, och det var ju en period när AIK var alltså, konstant uppe i toppen. Jag tror att vår sämsta placering under honom då, om man räknar helår då, så är en fjärde plats. Mm. Så att det var ju en period för AIK som var framgångsrik, tycker jag är fel ord att använda, för att vi vann inte enda titel. Ja, men vi vann inte cup, vi vann inte allsvenskan. Visst, vi gick till Europa 2012, vilket var en jättebedrift, men också en extrem, alltså sättet som vi gjorde det på i det
dubbelmötet i Moskva.
Ja, men det är liksom, det sker en på miljonen att vi går vidare från det dubbelmötet. Men så här, hej, det gjordes, all heder för det. Men så att min varför jag liksom har lite, inte svårt för honom så, men varför jag inte tycker att hans tid i AIK var bra nog, var för att AIK hade otroligt bra lag under de här åren. Det var innan Malmö FF hade byggt upp, även om ni går till CL 13 första gången, men det var innan ert enorma ekonomiska övertag hade tagit över, så att det fanns en helt annan öppenhet för andra klubbar att blanda sig i. Elfsborg vinner 12, Peking vinner 15,
Helsingborg
vinner 11 framför AIK. Alltså, det var när allsvenskan verkligen var vidöppen för 8-10 lag, mer eller mindre. Och att han inte lyckas vinna en enda titel under de här åren, det stör mig något enormt. För att jag tror att AIK hade kunnat vara på en annan plats som vi faktiskt hade kunnat kapitalisera på. För man pratade hela tiden om att, jo, men tålamod, för att är man här uppe år efter år, då vinner man till slut. Och så kommer en ny säsong, ja, men man vinner till slut. Och jag satt där och, jaha, ska vi vinna det här året då? Ja, men ta det lugnt, nästa år vinner vi. Och så gjorde vi aldrig det. Men varför jag kan se mig pudla lite från det och ändå tänka att det är kanske ett klokt val, är ju för att Norrköping, alltså, det är väl inga Norrköping-supporter som förväntar sig att Peking ska vara, blanda sig i en, på riktigt en topp 3-strid i år eller ens nästa år heller.
Kanske nästa år.
Okay, kanske
man får
nästa
inte
år.
Glömma hur det supporter funkar.
Okay, men så här, om man kollar rent krasst på det då och försöker se det nyktert, så här, det vore inte konstigt om Peking inte är med i en topp 3-strid de kommande två åren. Sen så, hej, det är allsvenskan, allt kan hända. Men som du är inne på, han är trots allt skicklig på att bygga upp ett offensivt spel. Han är skicklig på att slussa in unga spelare. Det är klart att han har haft en fin karriär. Det är klart att det är en bra tränare på många sätt. Så att jag tror att om Peking nu har någon form av internt inom klubben där man måste vara lite tråkigare och inte så medrickande som vi supportrar kan vara, så kan det vara ett klokt på något sätt nästa steg från det Glenn skulle göra. Att okej, nu måste vi stabilisera oss. Nästa steg med Andreas Alm är att börja närma oss en topp. Mm. Och sen kanske till 2025 eller 2026 eller 2027. Då ska vi liksom resultatmaximera. Då ska vi hota om titlar igen som ni ändå har gjort i modern tid. Och utifrån det, om det är planen så att säga, då kan jag ändå känna att det kanske är ett klokt val. Mm.
Han kommer också in i en ganska spännande period på ett sätt, för att det har varit så mycket kaos sen egentligen januari 2020, kan man väl säga. Det har varit för mycket folk som har bytt runt, det har varit konstig struktur runt sportsläggklubben och allt där. Nu ska man ju ta in en sportchef / teknisk direktör, så att man kommer ha en teknisk direktör högst upp och sen en sportchef under för herr och en sportchef under för dam. Andreas har kommit in som ny tränare, också fått ta in nya assisterande. Alltså man håller på att sätta en ram mycket tydligare i hela klubben liksom. Samtidigt som värvningar och den strategin, truppstrategin så att säga, är ju på väg mot en mycket bättre plats efter vi hade en sportgrupp i några år som liksom 2021 kan man säga framförallt, som satte liksom riktig haveristruktur, jättemånga 29-åringar på höga löner och sådär. Nu har man en trupp där det är byggt ungefär som det ska vara. Om det är 30% talang, 30% 20-24-åringar och resten etablerade.
Och majoriteten som de här 29-åringarna med höga löner, det är också de som typ är bäst i laget.
Ja, exakt.
Och det är ju så det ska vara.
Ja, och vi har nästan inga i alla fall som är i den åldern som inte är givna startspelare så att säga. Så att det börjar bli mycket bättre struktur och värvningsmässigt. Så här, det han får in nu, Max Watson, jättebra ledare försvarsmässigt. Tim Pritza, mer en sån värvning vi var bra på att göra 2016-2017. Alltså en 21-åring som har stagnerat lite men kan komma hem och börja om så att säga. Liksom. Det börjar se mycket bättre ut runt om. Så jag tror att Alm kommer in i en spännande tid för honom också att jobba med det. Så att tränar och runt ommässigt så är vi nog på vår bästa plats sen ett gäng år tillbaka i alla fall.
Vi går vidare då till stjärnan.
Det här är ju en lite svår kategori eftersom det finns två väldigt tydliga. Men jag kommer spara en av dem till en annan kategori, så jag får ändå säga Arnór Traustason här. Med en liten asterisk att han blir lite mindre stjärna i år, för att om jag tolkar Alm rätt så tror jag att Traustason kommer användas som en ganska tydlig sexa. Han gör
en av de två lite mer sittande.
Ja, och den av de som är mest sittande tror jag han kommer vara. Om inte Jesper Ceesay spelar, och det gör han ju inte så ofta tyvärr. Då, så att, Traustason har väl den här resan som många har, liksom, att ju äldre de blir desto mer stabila och längre ner i plan hamnar de på något sätt.
Jag har inte riktigt än faktiskt kunnat acceptera att han inte är den här ytten som är bra
Jag har också skitsvårt för det. För det enda jag tänker på Traustason, det är när han och Sören Rex och Jo Inge Berget roterade runt på kanterna och gjorde vad fan de ville.
Det och första vändan i guldmålet med Peking. Ja. Den typen av...
Alltså när han öste in poäng på att vara en snabb och teknisk ytter som vände in i plan och sköt.
Exakt. Jag har inte riktigt än kunnat omfamna det. Vi får se om 2024 blir året när jag accepterar att han är någon form av speldirigent.
Men han har ju blivit en liksom... Han har blivit... Inte riktigt dirigent heller, utan liksom en krigare på mitten på ett sätt som man...
Ja, det är
en
tvåvägs mittfältare kan man ju säga.
Exakt. Sen så, han har ju en jävla glans runt sig. Alltså, man ser ju honom väldigt mycket under matcher. Han spelar ju med hjärtat och ilskan utanpå på något sätt. Och är ju liksom involverad i allt och tar straffar. Och han gör väl ändå 7-8 mål förra säsongen liksom. Det är klart, han syns mycket och han bröstar mycket media och allt det där också, så att... På ett sätt måste jag ju, egentligen är ju kanske Totte stjärnan, men han är ju också väldigt liksom, han sitter väl hemma och liksom, han vill inte synas så mycket i media.
Väldigt ödmjuk och har inte den framtoningen, även om jag menar inte att Traustason är liksom en kaxpelle. Fan, vilket uttryck. Men jämfört med Totte så har han ju en mer... självklar liksom stjärnaura ändå.
Jag vill bolla upp en stjärna som vi nog kan se under säsongen, som tar mycket plats, som är lite
Är det Ture Sandberg?
Nej, som är lite bråkig och som jag tror kommer göra rätt mycket poäng den här säsongen i Tim Pritza också. Att han skulle kunna gå ut och liksom ta stjärnplatsen lite, tror jag faktiskt, under säsongen. Så jag kan
ställa mig bakom den spaningen.
Att han är ju lite skön och han gillar att snacka, och jag tror att vi kommer se en spelare som gör väldigt mycket mål och syns mycket där, så att under säsongen kommer man kanske få se han ta över det, men än så länge är det nog Traustason.
Fan vad fint. Traustason som gick från, eller började bli riktigt, riktigt ful i sitt spel i Malmö också, och sen gick till USA och så kom han tillbaka och är riktig gris, och sen har du Tim Pritza som kommer in med Ja. Så jävla fint att Malmö inte bara exporterar spelare utan även mentalitet till andra lag. Det
är... Ja. Då...
Vet du vad? Jag kommer inte tacka nej till att få lite av Malmös mentalitet. Alltså...
Ge honom inte det där. Vi är 2-1 idag. Vi har chansen att liksom kunna sätta Josef lite på plats.
Ja.
Men som sagt, det blir en naturlig brygga över. Du har varit inne på det som såklart är fanbäraren.
Ja, det går inte att säga något annat än Totte Nyman. Han sköt upp oss i Allsvenskan som liksom 16-åring eller vad det nu var. Han var med och tog guldet, han är kapten. Jag tror det är nästnästa säsong som han blir, så länge han spelar någorlunda mycket, den som gjort flest allsvenska matcher genom tiderna för IFK Norrköping. Sådana rekord slås ju aldrig i stora klubbar i modern tid, så att det är ju unikt i sig. Liksom, han kunde varit kvar utomlands men valde att gå hem istället för att han, jag vet inte, jag tror också... Dels att han vill spela IFK, dels att han tycker det är rätt skönt att vara hemma bara.
Var det Dynamo Dresden?
Nej, Eintracht Braunschweig.
Just det.
Han var ju där första säsongen.
Dresden var Jeremejeff.
Första säsongen Totte var där, så gjorde han väldigt mycket mål. De höll på att gå upp i Bundesliga. Gjorde precis inte. Han blev skadad, missade andra säsongen. De höll på att gå ur. Han fick anbud från andra tyska klubbar men var så, jag drar hem istället. Så att, det är ju hans utlandskarriär. Liksom.
Och ska till Hugo.
Det fanns ju också...
Game på sommar.
Ja, men exakt. Ut och dricka bärs på stan tror jag. Han har saknat mycket. Men förra vintern så satt han på utgående kontrakt och jag vet att han hade enorma anbud både utifrån och från himmelsblå allsvenska klubbar som han...
Har väl också... Har det inte flörtats från den blårandiga delen av Stockholm också?
Jo, men det garvas. Genom åren. Det garvas ju
jo,
bara.
Jo, liksom. Ja, men jag bara...
Ja, Bosse har varit där.
Eller hur?
Ja, men det finns... Det går inte att säga någon annan fanbärare riktigt. Alltså, det hade ju varit fånigt att... Ja, det finns de som spelar som fanbärare, men det är liksom Totte. Alltså, det här är ju... Det är ganska sällan man ser en sån spelare som man vet med 95% säkerhet kommer stå staty i framtiden. Det är inte så ofta man ser såna i realtid, så att säga.
Nej, alltså för mig som precis har blivit av med våran största i relativ närtid i form av Per Karlsson, så har jag bara ett medskick. Njut.
Ja, det gör jag verkligen.
Bra.
Och det är också därför man känner bara så här, kan vi inte bara få ihop ett bra lag och liksom skärpa oss lite igen för Tottes skull? Alltså, att han kom hem för det här är så... Alltså, den personen och spelaren i både vår stad och vårt lags historia på något sätt som han är, han förtjänar ju så mycket mer än att komma 12 och 9 och springa runt där, blev inlånade danskar och få skäll av Glenn liksom. Alltså, det gör så ont när man tänker på det, men vi får, han är ju bara 31, så att vi har väl några
år kvar. Han är ett par år kvar. Talangen då, det finns ett par att välja på, gissar jag.
Ja,
numera.
Alltså, på ett sätt så kan man ju nästan välja Tim Pritza också liksom. Alltså, vi har ju många i den kategorin, men han är väl lite för gammal och
ja,
lite
det här har ju du varit väldigt hård mot i det tidigare avsnitt. Så att Tim Pritza som väl är 22, eller?
Ja, han fyller 22 i år, va?
Du kan ju inte, den går ju inte igenom ditt eget filter.
Nej, men exakt. Men jag menar, det finns ju ett par att välja av i den kategorin, men jag vill nog ändå gå ner till att vi har tre stycken som inte fått spela förut, som är egna produkter, som kommer få speltid i år. Där jag avstår från att välja Axel Brönner, trots att han är nog den största talangen. Han kommer ju bli vår yngsta spelare i Allsvenskan genom tiderna, för att han kommer få inhopp i vår. Det är jag ganska säker på. Han är bara 15 och inte fyllt 16 än. Och det är ju en supertalang. Där har jag också... Ni vet, när man blir taggad på sina egna spelare och börjar kolla runt. Jag har kollat runt lite bland liksom Stockholms fotbollsfolk jag känner som har koll på landslagen och så. Och de hävdar ju också att han är helt otrolig. Så att honom ser jag fram emot att se. Men jag kommer nog ändå välja Ture Sandberg, för att honom kommer vi få se mycket mer i år. Han fyller 19 år som sagt. Är central mittfältare. Väldigt, väldigt skicklig med boll. Har det här som unga spelare har nu och som alla pratar om hela tiden, att man ser att de är så jävla duktiga på att skanna planen, att veta vad de ska göra innan de får bollen. Där ser man att han, på ett sätt som senaste hos oss var nog Isak Bergman Johannesson, som man kunde se så tydligt att den kvaliteten finns. Sen kommer han från ungdomsfotboll, så att än så länge är det ju, ibland går det en sekund för långsamt, ibland är han lite på fel plats, men man ser att jävla vad det finns grejer där. Och nu, till exempel när vi städar av Utsikten som ett pisslag, då är han ju jättebra. Jag tycker även mot Sirius att han gör en väldigt bra match i kuppen därefter. Så att honom kommer vi få se mycket i år, och jag väljer honom. Och så lillebubblaren är Noel Senelius, som också är en ung spelare som vi kommer få se en hel del i år, tror jag.
Nu går det ju på de spetsiga valen, vilket jag uppskattar, och jag hoppas att många där ute som inte har lika bra koll på Peking som du har uppskattar det också, för att det är kul att så här få så okej, för de har man ju inte koll på mer än det man har sett nu kanske i kuppen, men vill ändå bolla in Sigurd Geirsson, som ju kom in under sommaren och spelade en del under hösten. Den hösten var vad det var resultatmässigt, men som du även touchade vid då, han var ju kanske det som ändå skänkte någon form av glädje till er. Hur stora förväntningar tycker du att man kan ha på honom i år när han har fått en försäsong och allt det här? Och hur stor roll tror du att han kommer få?
Det är sjukt att jag liksom på något sätt räknar så mycket med honom att jag glömde honom lite i talang.
Han är 20 bast.
Ja, men han är bara 20, ja. Han är lite problematisk roll just nu, skulle jag säga. För att han passar inte riktigt in i vårt spel just nu. Det syns när han får spela att han är lite på fel position. Han ska egentligen var en ganska tydlig vänster ytter i ett 4-3-3 kanske. När vi har spelat 4-2-3-1 nu har han ju på ett sätt konstigt nog straffats av att Shabani har varit så pass bra att det har varit lite svårt att bänka honom liksom. Och då har Sigurd Geirsson fått utgå från höger nu senast, och där kommer han inte alls till sin rätt. Sen senaste träningsmatchen här mot Värnamo fick han göra andra halvlek till vänster ihop med Baggesen, som han spelade med i höstas då på vänsterbacken. Och då såg det väldigt bra ut igen. Så jag hoppas och tror att vi kommer få se mycket i vår. Men jag är inte lika säker som jag var för en och en halv månad sedan. För att det har varit en lite svagare försäsong och cup. Men förhoppningsvis finns det tillräckligt mycket talang och kapacitet där. Så att han tar sig in och börjar prestera igen. För det är väl egentligen vår, om man ska säga, nästa potentiella större försäljning. Sådär. Alltså, man letar väl... Alltså när man är en sån klubb som IFK Norrköping är, så vi behöver ju sälja en spelare för 25, 30, 35 miljoner då och då liksom. Och han är ju en sån man hoppas på i det sammanhanget verkligen. Så jag hoppas och tror på honom. Och så pass bra som han var i höstas, så tycker jag ändå att man har sett att det finns där. Men just nu har han nog sin osäkraste position i klubben sen han kom, tycker jag ändå. För att jag är inte säker på att han startar premiären, och det var jag verkligen säker på i januari, så att säga.
Ja, okej. Okay. Vi får se. Sista kategorin är vårt långtidsspel som vi har tillsammans med vännerna på ATG. Mm. Där har du kikat lite och kommit fram till vad då?
Jag har kommit fram till att, som sagt, så tror jag att det kommer vara ett lag som är inblandat i väldigt mycket mer mål. Vi var i och för sig inblandade ganska mycket förra säsongen med, men det var ju mer att vi kunde välja att släppa in 2-3 mål ofta och sådär. Men jag tror att vi kommer göra ganska mycket mål, och jag tror inte heller att vi är ett lag som har en Pittas, för att dra en AIK-referens, som kommer vara den som gör de flesta. Utan jag tror att Totti kommer göra ett gäng, jag tror att Tim Pritsa kommer göra ett gäng. Traustason slår straffar, Vito gör alltid sina poäng. Han gjorde 12 poäng förra säsongen utan att man märkte det överhuvudtaget. Segregation. Det finns många som kommer vara inblandade, så jag har hittat spelet att det kommer vara minst 4 IFK Norrköping-spelare som gör över 6,5 mål.
Okej, okay. Det är ändå en, med allsvenska måttmätt, det har man ju lärt sig, det är ändå en ganska hög mållinja. Mm. Alltså Totte köper jag ju, det tror jag alla gör.
Förra säsongen hade vi Totte, Vito och Traustason som gjorde det.
Vito gjorde så många mål. Jag tänkte precis säga så här: jag köper Totte, jag köper Tim Pritsa, jag köper kanske Traustason. Fan, jag blandar uttal, Traustason. Mm. Vito. Mm, kanske. Vad känner du, Josip?
Nej, jag är lite inne på samma. Alltså, som du säger.
Han gjorde det inte. Han gjorde 7 assist och 5 mål.
Ja. Mm.
Men alltså poängspelare. Och jag tror att Peking är beroende av att kunna avlasta Totte mer än vad man gjorde. Visst, nu hade man ju de här två, men då var det ju Traustason liksom under en period ett monster. Han gjorde mål på varje gång, alltså varje gång han rörde bollen. Men att få in Tim, att få in alltså Totte är ju garanti.
Mm.
Tim, att du får honom att avlasta lite grann, om Totte inte har dagen, så finns det i alla fall en kandidat. Och sen då, med tanke på hur de är balanserade rent taktiskt, så kommer det komma perioder där andra också kommer. Jag är inne på vad Tapper menar. Över 6,5 låter lite högt. Kanske.
Men jag ville ju spetsa det för att skapa ett spel också.
Jo, såklart.
Min grundtanke var att minst 5 spelare gör över 4,5 mål. Alltså att man har en bredd på målskyttar. Så tänkte jag, det är roligare att spetsa till det med 4 spelare över 6,5. Det blir, men jag tror fan på det. Jag tror, däremot skulle jag nästan kunna spela på att kanske ingen gör... Alla gör under 11,5, så att säga. Mm. Jag tror varken Tim eller Totte kommer göra mycket mer än 10-11 mål. Men däremot så tror jag att det kommer bredda ganska mycket. Ja. Och om jag ser på vårt spel hittills, så det är ganska många som är involverade. Och det är många som dyker upp. Vito dyker upp där, och Trausa som dyker upp där. Och oj, där kom Ture Sandberg. Eller liksom, det är mycket spelare involverade. Och jag tror vi kommer göra ganska mycket mål den här säsongen. Och även kanske släppa in dem. Men jag gillar det här spelet.
Mm. Vi får se, som sagt. Går man in på långtiderna på atg.se. Länkar finns på våra sociala medier och sådär. Vi ska börja runda av. Vi ska också säga det att Allsvenskan närmar sig med stormsteg. Och man kommer att kunna se allt från Allsvenskan och Superettan via Discovery Plus på sitt TV4 Play-konto. Mm. Utöver det har vi dessutom en vår där de stora ligorna ute i Europa ska avgöras. Champions League ska ta sig mål. Dessutom alla filmer och serier.
Och så EM som lök på
laxen. EM som kommer i 14 juni. Drar det igång. Pågår en månad. Visst, Sverige är inte där. Men jag har en känsla att det kommer bli ett fint mästerskap. Tramset med utspridda platser och sånt är borta. Det är Tyskland som arrangerar. Det vet, det kommer bli bra. Det kommer vara mycket folk.
Mm. Och vi kommer ju från K26 Media kötta på i samband med EM. Så man kommer vilja se matcherna samtidigt.
Så är det verkligen. Så att gå in och skaffa ert TV4 Play-konto idag. 2,99 i månaden. Det är ett oslagbart erbjudande. Som man, samma sak där, gå in via våra sociala medier.
6 månaders bindningstid bara, så ja, krisar man nu så får man allting.
Exakt, så att det är tveka lugnt. Inte, bara häng på. Härligt, Tapper, det var IFK Norrköping. Mm. Kul.
Ja, men,
vilken plats kommer ni på?
7.
7, Josip.
Egentligen 6, men jag vill inte sticka ut hakan så mycket så jag säger 7.
Ja, det blir 8 igen.
Jag tror
vi kommer 9 förra året.
Jag säger också 8.
Mittens rike,
men små steg upp mot toppen igen.
Yes.
Vi säger så. Stort tack för att ni har lyssnat. Imorgon så kommer IFK Värnamo till er. Hej då.
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.